Ja, då är ni väldigt välkomna till en föreläsning som kommer att försöka förklara några oerhört svårförklarliga fenomen när det gäller varför. Så egentligen så är frågeställningen denna: varför uppstår religiösa sekter i en sån utsträckning någon gång runt 200 före noll, lite senare i Israel eller Palestina, vilket vi nu väljer att kalla landet. Och de grupper som jag närmast tänker på är esséer, fariseer, saddukeer och de grupper som vi brukar knyta till Qumran, eller de som ligger bakom de så kallade döda havsrullarna. Och jag tänker inte gå in så mycket på de exakta skeendena runt Maccabeerkriget till exempel. Det har ni kurslitteratur till. Men jag kommer att försöka fördjupa och bredda det som ni får i den här introduktionslitteraturen istället. Man måste var väldigt försiktig när man börjar att närma sig förklaringsmodeller till varför grupperingar av den här slagen uppstår och hur de egentligen kunde te sig. Vi kan börja och se lite grann på vilka personer som kanske var med i de här grupperna. Vi har ibland väldigt magert material, ibland har vi lite rikare. Till exempel när det gäller Qumran så har vi en hel del texter att gå på. Men ibland så har vi ganska få källor. Ofta så är de lite sentida. Historieskrivaren Josefus nämner till exempel fariseer och andra grupper, saddukeer och sådär, när han skriver mot slutet av 100-talet. Men då talar han om grupper som i och för sig fanns på hans tid också, fortsatte att leva vidare även senare. Men de skeenden han beskriver är ju då ett par hundra år gamla. Så där, och vi har alltså honom som en viktig källa. Men ofta så är det alltså att vi bara har en enda källa att stödja oss på. Så ur källkritisk synvinkel, såna här när man får ibland såna här tumregler att ni ska ha tre av varandra oberoende källor och så. Okej, det kanske vi kan pyssla med nu för tiden, när vi har nutidsfenomen där vi har mycket rikhaltigt källmaterial. Men om vi ska börja diskutera det som händer på 100-talet före noll i Israel, då måste vi ha helt andra måttstockar på då får vi nöja oss med det material som finns helt enkelt. Annars så måste vi avstå från att bedriva de här studierna, och det vore ju tråkigt. Men då måste vi istället vara väldigt varsamma med vilka utgångspunkter vi har. När vi nu ska se vilka som kan ha varit med i grupper som esséer eller fariseer eller de från Qumran. Vi koncentrerar oss på de här grupperna nu. Så skulle man, om vi skulle gå till mannen eller kvinnan på gatan och fråga: vilka är det som är med i religiösa extrema grupper? Egentligen. Då skulle man kanske få till svar att ja, det är de som är marginaliserade i samhället. För religion, enligt en vanlig uppfattning, åtminstone förr i tiden, är ett fenomen som snarast hör till de marginaliserade klasserna. Men källmaterialet talar nog mot den där hypotesen. Och ni som har läst introduktionskursen till exempel, där vi har diskuterat Marx, skulle då bli förvånade kanske när man ser att det är folk från de lite mer från eliten snarare som är med bland esséer och så småningom Qumran och bland fariseer. De verkar välutbildade. De har haft möjlighet att faktiskt ingå i ledarskikten kring översteprästerna i Jerusalem, men ändå gör de inte det. Det är alltså inte de på den nedre skalan av samhällsstegen, de nedre stegen på den som är med. Ja, så att religion kanske inte bara är opium för folket då, utan det här är fel grupp. Det är de som har makten som är med i de här grupperna. Ja, varför skulle de gilla att vara med här? Vi ska närma oss den frågan, men ni ser här att redan vi måste alltså kritiskt granska de olika perspektiv på religion som har varit vanliga, och här får vi nog rucka på våra fördomar om vi nu hade såna. De här grupperna karakteriseras av mycket starka gränsdragningar utåt. Alltså vi har de som är väldigt introverta, om vi tar esséer och de från Qumran först och främst då. Om vi koncentrerar oss på dem. Och så har de mycket strikta regler som de håller sig till, och det markerar deras identitet mot omvärlden. De verkar ha tagit avstånd ifrån den på något vis alltså. De har matregler som är mycket strikta. De får inte ta emot, om vi tar dem från Qumran till exempel, så får de inte äta mat som ges av någon utomstående. Vilket var förödande om man blev utesluten ur gruppen till exempel, för då svalt man ihjäl. Man fick inte ta emot mat från några utomstående, och fick man inte mat från de som ingick i gruppen, då låg man illa till av naturliga skäl. Och det här ser vi i en del av dokumentationen. Mycket strikta regler följde man helt enkelt. Och man följde också, när vi tar det här med i Qumran, de som ligger bakom döda havsrullarna här då, om vi tittar på de grupperna, så den gruppen, så följde de också en annan kalender än den som man följde i Jerusalem. Och det var en väldigt viktig fråga för dem. Och varför, kan man ju fråga sig? Jo, den kalendern var en solkalender. Jag tror att man räknade med 364 dagar per år eller något sånt där. Men, och det här var viktigt för att det gjorde att man också avskärmade sig. Man markerade skillnad mot de andra folken som följde månkalendern, som man då tyckte var en mera, ska vi säga, icke-ren så att säga ordning. Man tyckte att det här var någonting som hörde de förfallna folken runt omkring, och att de heliga högtiderna skulle firas utifrån just den. Det skulle firas just utifrån månkalendern, såg man som djupt stötande. Och det var ju faktiskt det som man också anklagade prästerskapet i Jerusalem för att göra, anpassa sig för mycket till de omgivande länderna. Nu har vi börjat få en bild av hur många av de här grupperna såg på sig själva. De såg på sig själva som de enda som egentligen höll sig till den rätta läran och inte drogs med i det lättsinne som de ansåg det vara att anpassa sig till de omgivande folkens kultur. Och den kultur som också började komma in i framförallt de ledande skikten i Jerusalem. Så nu har vi börjat få en liten lite konturer av de här grupperna. Nu fanns det, jag nämnde att de här var mycket introverta. Vi har andra grupper som då försökte reformera omgivningen. Om vi säger att saddukeerna, att vi säger att esséer och de från Qumran snarast då drar sig undan för att inte smutsas ned av omgivningen, så finns det då till exempel fariser som också, farisim betyder ju de rena, om jag minns rätt. Alltså de hade också ganska strikta regler. Men man höll ändå en mer öppen attityd mot omgivningen. Och de kan då, så att säga, rucka lite på reglerna för att också kommunicera med omvärlden och börja undervisa mera utåt. Det är alltså en mer reformatorisk gruppering, om vi jämför med dem i Qumran som drar sig ut i öknen och har sin grupp där. Vi kan se att en del av de här grupperna också, jag tror att de i Qumran, det verkar som att man, åtminstone många, levde i celibat. Den var en mycket asketisk rörelse. Och man hade stora fasteperioder. Det fanns kvinnor där, men de begravdes inte på den heliga marken. Och det verkar som att det fanns förmodligen de som kunde gifta sig, men många levde alltså i celibat. Medan fariseerna levde mer bland vanligt folk. Och de är inte bara från prästerliga släkter, vilket var vanligt bland saddukeerna, där de var präster. Och många av de andra bland Qumran, de kom också från prästerlig bakgrund, väldigt många av dem. Och sen så anslöt sig ju folk så småningom, så det blandades väl upp lite mer. Men det är lite mera lekmanna karaktär på fariseerna. Man hade också speciell klädsel. Man klädde sig ganska gammaldags för den här tiden, verkar det som. Och fariseerna, de hade ju såna här tofsar på mantlarna och så här som kristna driver jäck med dem om, och säger att ni spökar ut det för att få uppmärksamhet och sådär. Och det gjorde nog även de i Qumran. De antog en lite ålderdomligare klädsel. Och det här markerar också gruppidentitet. Och just att det lite ålderdomliga var någonting, man tänkte sig nog att det fanns ett ideal som man ville tillbaka till. Alltså, nu för tiden så går det inte riktigt bra. Så att vi har ett liknande fenomen när det gäller ortodox judendom, som framförallt uppstår på 1800-talet. Där har judar i Tyskland, nuvarande Tyskland, börjat smälta in i det kristna samhället så väl att deras identitet som judar kanske håller på att suddas ut, vilket ses som ett hot bland vissa grupper. Och då börjar även de försöka gå tillbaka till det som de tänker var en tidigare, bättre tid. Och därför så är de kläder som ni kan se än idag, att ortodoxa judar ofta ska bära, de är faktiskt formade utifrån hur en jude i Östeuropa var klädd på 1700-talet ungefär. Så man går tillbaka till en tidigare, lite bättre period. Så vi börjar få lite konturer på de här grupperna nu då. Alltså, och de kommer också från högre, alltså vi har från en högre klass. De är mycket insatta i religiösa frågor. De är läskunniga i hög utsträckning, vilket är ovanligt vid den här tiden, men läskunnigheten börjar utvecklas. Och det här är någonting som ofta ger upphov till att religiösa sekter uppstår. Nämligen att så länge som man har en muntlig tradition, så går man till en lärare, man följer den läraren, och då det blir kanske mindre självständigt tänkande. När folk börjar sätta sig in i de heliga skrifterna själva, så börjar man också utveckla egna tolkningar. Och det här ser vi även när protestantiska grupper, så kallade puritanska rörelser i början på 1600-talet uppstår i England. De börjar studera Bibeln själva och då uppstår många olika sekter, många olika fraktioner. Och det, så att när vi jobbar med att försöka förstå så här gamla perioder, när vi har dåligt med material, då får vi jämföra lite grann om, med hur det har gått till när vi har lite bättre data. Och det verkar som att läskunnigheten då, det är rimligt att tro att det kan vara någonting som gör att de här grupperna uppstår, utvecklas mer i mer extrem riktning. Så vi får nu närma oss lite grann det historiska. Vi har alltså haft en tid där Maccabeerna har gjort uppror mot Antiochus den fjärde Epifanes, som försöker att hellenisera Jerusalem, försöka få de religiösa ritualerna i Jerusalems tempel att likna de som förekommer i andra tempel i den grekisk-romerska världen. Men detta lyckas inte. Maccabeerna gör uppror och lyckas nå självständighet. Man har ju tidigare, som ni har läst om i litteraturen, efter Alexander den stores tid, har man ju ömsom lytt under kungar i Egypten och ömsom under dem i Syrien. Men nu får man självständighet. Och det här får på många sätt alltså paradoxala konsekvenser. Självständighet borde ju leda till lugn och självförtroende och stabilitet. Nu har man koll, och varför ska det då bli såna här extrema grejer? Och varför ska det bli såna gräl mellan olika grupper? Varför uppstår de och börjar debattera med varandra? Läskunnigheten, det var en sak. Vi har alltså grupper som nu har möjlighet att påverka på ett helt annat sätt. Det är därför rimligt att tänka sig att just de som kommer från den religiösa eliten, men som inte tycker att det nu när vi har möjlighet att utforma vårt lands framtid på egen hand, då blir de mer frustrerade när man, som de tycker då, gör fel bland översteprästerna, de som verkligen har makten i Jerusalem. Det uppstår ett missnöje med att man fortsätter, även de som har gjort uppror nu, fortsätter att begå liknande misstag som tidigare generationers präster har gjort. Man börjar för mycket likna omvärldens ledarskap enligt de här personernas uppfattning. Och därför så anammar man den här ålderdomliga klädstilen och drar sig undan när vi till exempel tänker på Qumran-folket. Eller man fortsätter att tolka lagen och försöka då utforma hur man ska leva väldigt noga, som fariseerna gör. Att nu börjar vi kanske få en slags bild av att det här är de som tycker sig ha rätt i de religiösa frågorna. En religiös elit som ändå inte lyckas få igenom sin vilja att genomdriva de extrema reformer som de är ute efter. Och här ser vi att de som verkligen styr, de balanserar ju ofta mellan alltså vad man borde göra, alltså enligt den judiska lagen och så, hur man borde leva. Men man behöver också hantera de praktiska frågorna. Blir det för extremt, då funkar det inte att styra landet egentligen. Det blir styrande. Politik är alltid ett kompromissande. Så då kommer vi till en ytterligare intressant punkt. De här sekterna, de kanske egentligen inte avviker så mycket mot vad många tycker, men man löper linan ut. Man drar den fulla konsekvensen av den egna läran. Så, och så är det ofta man tittar på sådana grupper även idag. Många kanske tycker att ja, så här borde man göra i teorin, men gör man, går man till ytterligheten och följer det, då blir det en för stort problem att hantera vardagen. Och de som hör till de ledande skikten i samhället, de kommer ofta vara tvungna att ha mycket kontakt med andra ledare i andra länder. Det har alltid funnits en gemenskap mellan ledare i olika länder. Och därför så påverkas de av varandra och börjar likna varandra. Då uppstår en klyfta mot andra i den religiösa eliten, men som inte sitter vid den absoluta politiska makten. Och det här kan vara en förklaring till att de här elitreligiösa då drar sig undan och utformar mycket rigorösa regler för hur livet bör levas. Så vi kan då, när vi börjar att måla upp den här bilden, se att det är troligt att det här har att göra med när det som händer, man får makten, Maccabierna, och runt år 150 ungefär så är det uppenbart att det blir inte så radikala reformer som de här esséer, fariseer och Qumran-gänget tänker sig, utan det blir inte riktigt så radikalt. Så då har vi börjat få lite förklaringsmodeller till varför de här grupperna uppstår. Vi kan då också fundera på varför de inte fortsätter att, varför fortsätter det inte att finnas såna här grupper längre fram. Vi har läskunnigheten skulle skapa splittring, tänker vi oss. Men läskunnigheten finns ju även senare. Då måste vi fundera på vad händer. När nu det blir ett uppror, alltså de här grupperna ligger, de är mycket drivande också i upproret mot romarna runt år 70. När Jerusalems tempel förstörs, eller år 66, det blir ju ett krig mellan judar och romare 66-70 som romarna vinner. Då börjar man mer med en akademi i Jabne, där man börjar med en slags muntlig tradering för att föra liksom lagtolkningen framåt. Och då är man åter tillbaka till det som hör till mera muntlig tradition. Den skriftliga har varit väldigt central här under det andra århundradet före noll. Men när man har den muntliga traditionen så, som så småningom kommer in i det som vi ska studera i Talmud, så kommer man återigen till att man får mindre extrema tolkningar. Man får så att säga följa den lärare som man har valt att följa, den lagkloke rabbinen eller så där som man har. Alltså det blir inte de här små grupperna som sitter och studerar själva och drar slutsatser utifrån bibeltexterna. Det blir modererat på ett visst sätt. Och en annan sak som då också uppstår när romarna så småningom då tar kontrollen över Israel så till en milda grad att de till och med förstör templet, då har man inte den här frustrationen som vi kan se under 150-talet före noll, då man har chansen att påverka, man har autonomi, man har självbestämmande för en gångs skull, och ändå så genomför man inte Guds staten som man ville ha då. Men när man inte har självbestämmandet, då minskar den här frustrationen. Då får man liksom gilla läget istället. Och då minskar så att säga tendensen till de här extrema grupperna som vill omforma samhället väldigt starkt. Så det är en förklaring till varför de uppstår. Och så småningom när romarna tar makten år 63 före noll, så förlorar Israel då sin självständighet igen. Då minskar den här frustrationen något. Och definitivt så tappar man ju möjligheten att bygga en gudsstat när romarna förstör templet år 70. Det finns fortsatta sådana ambitioner ända till ytterligare krig, Bar Kokhba-upproret, som utspelar sig, det väldigt blodigt krig mellan judar och romare år 132 till 135 efter noll. Men efter detta så finns det egentligen inga ambitioner på att införa Guds rike på jorden så som man hade under de här första århundradena, två århundradena före noll och även något senare. Och då kommer så att säga Talmud in, traditionerna först, de muntliga traditionerna utformas så småningom i skriftlig form där man har debatter mellan laglärda, men de får inte de här politiska konsekvenserna. Man har ett ständigt debatterande även i Talmud, men då har man inte den politiska makten, så då blir det mindre politiskt sprängstoff i materialet. Jag vill också peka på några fler faktorer som är av intresse här och också då försöka göra en liten utblick i utanför Israel. Vi har någonting som vi kan kalla för millenniarinism, eller ja, alltså de som tusenårs spekulationer, de som tänker sig att snart kommer tusenårsriket. Vi har ju såna här också vid viktiga tider i historien, vi har ju också vid messianska spekulationer, och jag ska ta och fördjupa något kring detta. Vi har alltså sett att i tider då man själv får makt och kan utforma, så vill man då också införa den perfekta staten som ska utformas efter Guds ord. Och den staten ska ofta ledas av en smord regent. Och vi tänker då ofta på en kung, kung David till exempel. Många tänker sig att Jesus då skulle ha varit en person med messiansk självförståelse. Messias betyder den smorde, och då i kungliga termer. För man smörjer kungen till sitt ämbete. Men det finns faktiskt många messiasvarianter. Vi har framförallt tre. Kungen är en. Profeten är också en. Som ofta har en slags kritisk inställning till makten. Vi har också prästen som också smörjs till sitt ämbete. Så de här messianska tankarna, de inkluderar ofta profeter, präster och kungar. Alltså landet ska ju styras av så att säga, den politiska och den religiösa och den gudomligt inspirerande makten. Gärna i en person, men det är viktigt att tänka på att när vi säger messias eller messians, så behöver det alltså inte bara vara en kung. Det kan lika gärna vara en profet eller en präst. Gärna skulle dessa kombineras egentligen. De här förväntningarna på att det ska komma någon som ska leda landet och den gudomliga lagen ska implementeras är alltså väldigt stark i den judiska litteraturen. Och här har vi då alltså en till faktor. Vi kan säga att tillgången på idéer kan i sig skapa saker i samhället. Då, om vi ska komma tillbaka på de här teoretiska perspektiven. Marx skulle säga att det är bara genom förändringar i produktionsformerna, alltså det ekonomiska och sådär, det är det som gör att det kommer uppstå nya idéer. Men här kan vi kanske se att de påverkar varandra. Lite mer som Weber skulle sagt, om jag ska återanknyta till introduktionskursen då. Det kan också vara så att det finns ett sug av olika sorters religiositet i en befolkning hela tiden. Det finns de som vill leva lite mer åt det, som religionen ska genomsyra allt lite mer extremt. Det finns de som ligger i en mittfåra. Det finns de som är lite ljummare. Och det är inte säkert att det behöver vara så mycket olika förändringar i ekonomi. Det behöver inte vara någon kris eller någonting sånt här som utlöser att vissa grupper växer fram. Det kan helt enkelt vara tillgången på idéer. Tillgången till möjligheten att läsa texterna och urbaniseringen. Man flyttat in till städer där man träffar folk att debattera med. Man kan så att säga börja studiecirklar i de heliga skrifterna. Och det här kan då leda till att man börjar utveckla de här messianska idéerna och man börjar spekulera, profetiorna i den hebreiska bibeln, det som man också kan kalla för gamla testamentet, men då talar man ju utifrån ett kristiskt perspektiv eftersom kristna då menar att det finns ett nytt testamente. Det är då man, det är det man har med sig när man säger gamla testamentet, men jag säger då den hebreiska bibeln, för att använda en lite mer neutral term. Man har de här texterna och man har folk som nu kan börja ägna sitt liv åt att studera. Det beror bland annat på att man har gjort teknologiska framsteg vid den här tiden. Man producerar mera mat. Man får lite tid över att sitta och grubbla över de här texterna. Så att det är faktiskt inte som man ofta har tänkt sig i tider av problem som de här extrema grupperna kan måste uppstå. Utan det kan vara tvärtom vid den här tiden. Man har äntligen tillgång till... man har tid och möjligheter att tänka och dra konsekvenserna. Vi kan se att sånt här uppstår på, alltså ett välstånd faktiskt kan leda till olika bekymmer, vilket är lite paradoxalt. Befolkningsökningen som blir konsekvensen av det här välståndet leder också till att folk samlas i städer. Städerna blir mera tättbefolkade. Framförallt Jerusalem blir ett centrum som det inte riktigt har varit förut på samma sätt. Och folk träffas och grupper uppstår. Och det här gör att de här sociala nätverken som krävs för att en sekt ska kunna uppstå har förutsättningar. Man brukar säga att man behöver, för att en extrem grupp ska kunna klara sig, måste man ha åtminstone 12 medlemmar. För att de kommer då ha kontaktytor ut mot andra personer som sen kan rekryteras. För även om de här grupperna har ett väldigt starkt patos när det gäller det intellektuella, det religiösa spekulerandet, studiet av de heliga skrifterna, så ansluter sig folk i allmänhet till religiösa grupper eftersom man känner folk där. Det är ofta det sociala som gör att man anknyter till dem. Och det är inte så konstigt, för det sociala skyddsnätet är någonting som man har behövt för att kunna överleva. Och därför så är det liksom, om man ska gå in i en extrem rörelse, då förlorar man ofta det skyddsnät som man har haft. Men om de som är med i den här rörelsen redan är en del av ens liv och ingår kanske i det skyddsnät som man har börjat bygga upp, då blir inte den sociala risken lika stor. Och de här funktionerna, de funkar mycket bättre i stadsmiljö. Så välstånd och en begynnande urbanisering kan också vara förklaringar till varför de här grupperna nu uppstår. Okej, de har tid på sig att läsa, de är läskunniga, de är högutbildade och de läser de hebreiska skrifterna där det finns profetier om att det ska komma en kung lik David. En riktig överstepräst, en verklig Guds profet, en messias gestalt. Likadant tänker man sig i att det ska komma i Egypten. där det också bor väldigt många judar. Vi kanske har 500 000 judar eller mellan 500 000 och 1 miljon som bor i Israel. Vid vår tideräkningsbörjan på ett ungefär lika många bor i Egypten. Och där har man också haft en relativt stark position tidvis. Man har ofta arbetat som legosoldater, eftersom judarna ofta då inte var inblandade i det politiska spelet i Egypten, så kunde man, om man var makthavare, gärna ha judar som sitt garde. Ungefär som vikingar kunde vara i Miklagård, som de kallade det, i det bysantiska riket, eftersom de inte var inne i de interna intrigerna så mycket, så var det inte så stor risk att just de livvakterna skulle döda sin uppdragsgivare. Så ett av de vanligaste arbetena för en judisk man under antiken, det var legosoldat. Och de väntar sig också att snart ska det komma en kung, och därför så uppstår ett krig år 115 efter noll, där judar tänker att nu kommer vi kunna ta makten. Nu har vi ett så bra läge, nu kan vi verkligen förverkliga det som vi har sett i skrifterna. Alltså en liknande situation som vi hade under den autonoma tiden i Israel. Man tänker sig år 115 efter noll inte så mycket att nu kommer vi kunna klara det här i Israel, men i Egypten har man kanske en bättre chans egentligen. Man har inte förlorat kriget år 66-70 som var i Israel. Man förlorade inte något krig i Egypten. Den judiska befolkningen är intakt och har relativt stark ställning. Man inleder då ett krig. Man angriper de andra befolkningsgrupperna som är inflyttade, mera romersk-grekiskt präglade personer. Helener eller hellenister skulle vi kunna kalla dem, ett förenklat ord. Och de som lever mer enligt den traditionella egyptiska religionen. De här tre grupperna står ofta, judar, hellenister och egypter, om vi ska prata mycket förenklat, står ofta emot varandra i olika konstellationer under Egyptens historia. Ibland så bildar de koalitioner två mot en och sådär. Ibland så är judarna med hellenisterna mot de egyptierna. Ibland så går egyptierna och hellenisterna mot judarna, så det varierar lite grann. Man har också militära framgångar år 115. Man dödar många av sina motståndare när man försöker att lägga Egypten under sig, kort och gott. Många flyr därför, alltså egyptier och greker, om vi ska kalla dem det med ett förenklat, eller hellenister, till Alexandria till exempel, som är en stor stad, en stor judisk befolkning. Man flyr dit och berättar om hur det går till lite längre norrut i Egypten, där judarna lägger under sig militär anläggning den ena efter den andra. Och det som sker då i Alexandria, det är att släktingar som har hört att som har hört hur det har gått längre upp i landet, om hur deras nära och kära har blivit dödade av judarna, de ger sig på judarna i Alexandria. Och det är då den stora judiska befolkningen som har funnits där under lång, lång tid utplånas. Och där kan vi se att det här är ingenting som man gör försök från det judiska ledarskapet, från det romerska ledarskapet och så. Man försöker hålla kontrollen över det hela, undvika det här folkmordet. Men man lyckas inte. Och så småningom år 117 har man också slagit ner det judiska upproret som syftade till att bygga en gudsstat i Egypten med en messias, en smord kung, en av Guds smorde som ledare. Man förlorar år 117. Här kan vi alltså också se hur de här processerna som jag har beskrivit i hundratalets före noll, runt år 150 och ungefär då, de processer som verkligen kommer igång då med de här extrema rörelserna som väntar på att gudsstaten ska inträffa. Också, det finns en parallell historia på många sätt i Egypten, vilket gör våra spekulationer något mindre sårbara, något mindre spekulativa. Vi har liknande fall, vi kan se att så här funkar det ofta. Och jag kommer att diskutera grunden för religiösa konflikter lite längre fram, såväl under judendom som under kristendomskurserna här då också. Det här som hände i Egypten, det är väldigt intressant. När vi kommer in senare på kristendomskursen kommer vi se att kristna finns knappt omnämnda i Egypten förrän efter år 117. Förmodligen så har kristna sett sig som en del av de judiska grupperna. Men det är först när de judiska grupperna blir ett sånt problem, det är de som man då ser som aggressiva, och man då slår ner de här judiska grupperna och utplånar dem, som det inte längre är någon klok politik att som Kristus troende framstår som jude. Det är då den kristna egyptiska identiteten blir mycket tydligare, och det är då vi ser att kristendomen börjar finnas som egen rörelse i Egypten. Men det här ska vi komma tillbaka till så småningom också. Det som jag har velat säga med det här, det är att när vi arbetar med material från de första århundradena före noll i Israel, så har vi ett ofta bräckligt källmaterial, ett magert källmaterial att utgå ifrån. Men vi kan genom att dra slutsatser utifrån hur det brukar gå till på andra ställen, där vi har bättre data, bygga upp hypoteser. Och så testar vi dem mot det materialet. Och vi kan också revidera en del uppfattningar om hur religion fungerar, som jag då har berört. Vi har alltså sett att ökat välstånd, hög bildning kan faktiskt göra att människor blir mer religiösa istället för mindre religiösa, som man tidigare skulle ha trott. Vi kan till exempel säga att den här tanken om att människor skulle bli mindre och mindre religiösa nu när vi har mera vetenskap och bättre levnadsförhållanden i västvärlden, den så kallade sekulariseringsteorin, den håller inte. Det har sociologer nu börjat upptäcka. Kanske de senaste 20-30 åren har medvetenheten om att det inte finns de här enkla sambanden om att religiösa människor är då de marginaliserade, utan det kan faktiskt vara tvärtom. Det är andra faktorer som gör att det går upp och ner i religiositet, och kanske tar sig religiositeten idag bara andra uttryck än vad den har gjort tidigare. Och det har gått fram och tillbaka så hela tiden under historiens lopp. Vi har alltså inte en utveckling från en forntid då människor var väldigt religiösa mot en nutid när människor är mycket mindre religiösa, utan det har gått fram och tillbaka. Kanske liknar vår tid idag mer den som fanns under 1500-talet i Sverige. Och människor var mer religiösa förmodligen under 1700-1800-talet, när läskunnigheten började, de så kallade läsargrupperna som så småningom ger upphov till frikyrkorna under 1800- och 1900-talets början också, börjar utvecklas också genom en urbaniseringsprocess. Jag använder de här lite breda penseldragen för att dels skapa allmänbildning, men också se att ni ska se saker som ligger mellan olika delar i kurserna, för att ni därmed ska kunna få ut så mycket som möjligt av den här undervisningen. Ja, jag hoppas att den här skissen på de religiösa grupperna som ni stöter på i kurslitteraturen nu har fungerat på att fördjupa litteraturen något. Tack för mig.